Aktörspodden presenterar Don 3. Tre stycken entreprenörer med flera decenniers erfarenhet tacklar tuffa och intressanta frågeställningar. Heta diskussioner bryter ofta ut i panelen och det är var man för sig. Överlevnad är ett måste. Utveckling är ett måste. Aktörspodden är ett måste. Så nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt från Don 3.
Varmt välkomna till Aktörsponnen och våran sommarspecialare. Vi kommer köra 4 avsnitt tillsammans med 2 andra gentlemän kommer jag att göra och vi kallar oss Don 3. Det är jag, Johan Mord och Johan Mårtsson, och jag är en entreprenör med 10-12 år på nacken som egentligen älskar företagande. Och jag har en liten passion för whisky och goda cigarrer, får jag allt säga. Men sen ska vi även presentera de andra, givetvis, så att ni får veta vilka de är, men även vilken rust. Så att vi börjar med dig, Daniel Westerlind.
Jag heter Daniel, jobbar som egenföretagare och har gjort det de senaste 10 åren. Brinner och älskar allt med företagandet och har en liten förkärlek för vintersport.
Och sen har vi med oss Joakim Arvidsson här också, som också får göra en god presentation på sig själv.
Ja, Joakim heter jag. Varit företagare i cirka 15 år nu. Förkärlek, skaldjur.
Vi kommer ju då köra 4 avsnitt efterföljande varandra. Och det kommer vara olika företagsinriktningar. Detta avsnittet kommer handla om anställningar och anställningsintervjuer. Och vi börjar egentligen med, vad förväntas av arbetssökande när de kommer ner? Vad säger ni?
Jag tycker väl att man kan förvänta sig att de är påläst om filmen man ska söka jobb hos. Att man vet vad de sysslar med, vet vad de står för och så vidare.
Sen har man ju kanske lite olika magkänsla, men den måste ju vara bra från början. Men vi säger så här att om du är, vi säger att du gillar att pryda ansiktet med både det ena och andra, så kanske du sållas, eller det är lite svårare för dig att hitta jobb som om du ska vara en, till exempel en säljare som besöker företag och så här, än att om du ser hel och ren ut och är inte ha det då, skulle jag säga.
Jo, men precis. Vad förväntar sig om grundläggande? Liksom? Ska personen fråga veta vilket företag det är de...
Ja, absolut.
Ja, och ska veta påläst. Ja, liksom. Ja. Alltså veta lite vad sysslar företaget med. Vad är deras inställning? Alltså, vad har de för affärsidé? Alltså, man får ju vara lite påläst och lite intresserad om företaget man ska eventuellt jobba hos, kan jag tycka. Det är väl ganska självklart.
Det är grundläggande.
Ja.
Men jag tror, jag ska inte säga det, men jag har inte den uppfattningen av att man är det som arbetssökande, utan man tänker mer, ja men jag kanske skulle vilja jobba här.
Jag hade varit, jag skulle söka jobb, då hade jag ju gått in och läst det, garanterat.
Ja, men det är bra, det hade varit jättebra. Mm. Vad är ett big no-no?
För mig är ett big no-no är om man är sen och inte hör av sig. Man måste alltid höra av sig om man ska komma på intervju. Sen kan alla vara sena av olika anledningar. Men det är helt okej om man hör av sig. Men om man inte har hört av sig, det är ett big no-no för mig.
Mm. Alltså jag är ett big no-no om vi ska ta mig person. Jag tycker så att kommer man in på en intervju och så har man 1800 tjänster på senaste året.
Ja, absolut.
Alltså det, jag ska inte säga att det är ett big no-no, men det blir ett väldigt stort varning.
Det ser inte jättebra ut, menar du?
Nej, precis.
Det som vi pratade om innan är att du har med i princip allt du har gjort sen du var tonåring. Det är ju inte alltid så intressant då, kanske om du söker ett jobb som inte alls har med det att göra, och att du har varit på väldigt många arbetsplatser innan du kommer till oss. För det brukar ju säga en hel del andra saker då, istället. Som att du är en som hoppar runt kanske. Precis. Och inte är lojal eller inte stannar länge. Mm. Och då kan man ju undra, liksom, vad är det som gör att arbetsgivaren ska satsa på dig just?
Nej, men det förstår jag. Men sen, alltså, det finns ju så mycket andra saker liksom, som hör. Alltså, till exempel om man inte upplever att man uppfyller alla kvalifikationer som står på den...
Men det är väldigt många jobb, tror jag, som man har ett mål som företagare. Att den här personen vill jag ha på papper. Men det kanske inte finns den personen.
Så är det, va? Du sätter ribban högt, men du får sänka den kanske för verkligheten.
Ja, det är nog väldigt många jobb det är så på, skulle jag kunna tänka mig, i verkligheten.
Jo, men så du tycker att man söker jobb ändå?
Ja, absolut. Mm.
Alltså, du ska inte vara rädd, alltså, är du arbetssökande? Ja. Sök
Är företagen vettig, så går man ju ofta med på personen.
Ja, absolut.
Att allting kan du lära dig på plats oavsett vilket. Jag var helt övertygad om det.
Ja, och sen så alla vi har ju suttit i intervjuer och pratat med anställda eller potentiella anställda, och någonstans så är det ju viktigt att man får en bra känsla på personer oavsett vad de har gjort.
Egentligen. Det är ju viktigare än det.
Alltså är det verkligen att ha en väldigt god och trevlig person, så har du nästan jobbet bara av det. Ja. Sen kan du, man kan alltid lära sig grejer. Men sen är frågan då, hur mycket tid ska vi behöva lägga på den personen för att lära och utbilda dem? Där finns det ju också en övergräns. Men du kommer jättelångt med att vara påläst, hel och ren och trevlig. Mm. Då är du nästan hemma bara där.
Liksom. Ja.
Joakim, du pratade om det förut när du pratade om att en arbetssökande inte dyker upp eller kommer sent och inte hör av sig. Alltså hur, är det big no-no om vi börjar med sent liksom?
Om de inte hör av sig, så ja, det är ett big no-no.
Hur många minuter är det sent? Alltså två, alltså sent
men,
är sent.
Men en minut, alltså,
du är strängast i världen.
Ja, men är du sen så är du sen. Alltså är du en minut sen eller en halvtimme sen, du är ändå sen.
Nej, men jag kan tycka en kvart. Så här, men
jag tycker man har rakt.
Ja, men det är samma, det vi pratade om en annan gång också. Att är man sen så hör man av sig på något sätt. Att man antingen ringer, tycker man det är jobbigt så skickar man ett sms. Ett sms är väldigt lätt och du har troligtvis numret till den personen du ska söka. Eller som du ska träffa. Så att alla vill ju veta bara, har den här personen, kommer de eller inte?
Men om man vänder på det då och säger så här att det är en person som kommer och säger han är 4 minuter sen, eller 3, eller hon. Och så istället då för att inte ha hört av sig, utan personen är frågad, blir bara sen. Eller så säger jag att personen har hört av sig och säger att jag blir upp till 10 minuter sen.
Ja, det tycker jag är fullt okej.
Det är ju, ja, men det är ju mycket bättre att förekomma och höra av sig att man kan bli lite sen än att bara komma sent och inte höra av sig. Där ligger man ju på plus när man kommer in.
Ja, men 10 minuter sen, sen och inte sagt någonting. Det är inget bra.
Säg att de kommer 4 minuter sent och så har de inte hört av sig. Eller så är det en person som hör av sig och säger att du, jag blir upp till 5 minuter sen. Och så kommer den 4 minuter sent. Då ligger man ju på plus, tycker jag, att man har hört av sig innan. Och så ligger man på plus när man kommer in i själva intervjusituationen. Det typ, hade jag tyckt.
Absolut, och sen så kanske jag kommer ihåg en grej när jag var lärling. Så skulle jag träffa min chef en gång och jag var 5 minuter sen. Jag fick en utskällning efter noter. Alltså han var helt röd i ögonen. Så mycket så han skällde på mig för detta. Och då lär man sig det snabbt också. Att när någon person kanske ryter från den. Så kan jag tycka att han tog i lite väl mycket. Men just det här att det är viktigt att höra av sig. Bara.
Ja.
Så är det. Men sen det är okej. Okay, alla har väl sina olika spann där. Vad som är okej och inte, va. Men någonstans, alltså 10 minuter, en kvart max. Sen är det. Då kan du gå igen.
Ja.
Du behöver inte komma tillbaka.
Om man är då arbetssökande, behöver man sticka ut ur mängden?
Ja, vi pratade ju lite om det här precis innan, och Daniel, du hade ju en grej där.
Mm, absolut. Det var en kille som fick höra som hade sökt en hel del jobb och skickat ut många CVs och inte fått napp och ville ändra approach. Och liksom, hur ska jag synas i mängden? Så då köpte han in ett gäng miniräknare, kalkylatorer, och skickade med i sin CV och skrev att ni kan räkna med mig. Och det är en ganska rolig grej, för den får ju dig att fastna lite och du sticker verkligen ut från mängden och gör en sån sak, och du visar att du ändå tagit ett eget initiativ just för att bara få det här jobbet. Så hade jag fått en sån, då hade jag ju han hade ju fått komma på intervju alla gånger. Så att man använder någonting, en liten sak som gör att du skiljer från mängden, det behöver inte vara något avancerat, men jag tycker det är ett väldigt bra exempel.
Jag tycker absolut man ska göra någonting som profilerar dig själv till det som din största styrka är. Så att till exempel, är du duktig då, som Daniel tog exempel på, räkna, eller om du gör en humoristisk grej av det, att jag är duktig på detta, så tycker jag absolut. Jag menar, man har sett på LinkedIn flera gånger att människor går ut och söker jobb med och lägger upp filmer till exempel, att det här kan jag. Man försöker hitta nya sätt på liksom komma ut och visa sig på arbetsmarknaden. Det tror jag är en jättepositiv sak, tror jag. Men sen tror jag att man ska göra det i ändå väldigt moderation, om man säger, man ska inte göra det för mycket, för att alltså det är liksom ingen
marknad. Man ska hålla det enkelt, det är ju görviktigt.
Ja.
Och, ja, det är en fin balans där, men det är nog väldigt lätt också att om du nog får alldeles för vilda idéer och så går jättelångt. Men det är enkelt och smart och roligt framförallt. Alla gillar humor.
Jag tycker det var jättebra grej som Daniel berättade om där. Det var ju, hade jag fått en sån, så hade jag också fått upp ögonen för den.
Men om vi säger att det kommer in en person här nu och vi pratar om det förut, men nu pratar vi intryck, ordval, alltså din retorik, klädsel. Alltså när man kommer till en intervju, förväntas man liksom ha en viss, alltså till arbetet liksom.
Jag har ju själv varit på intervju som elektriker och jag tänkte precis den tanken själv också. Ska jag glida in i blåbyxor eller vara civilklädd? Hade jag varit arbetsgivare så hade jag nog velat se personen civilklädd. Jag hade reagerat på varför kommer du in med blåbyxor. Det visar ju att du precis kommer från jobbet för att komma in här. Du kanske till och med är lite oförberedd eller du tar inte det här så lätt. Så hade jag tolkat det. Men alla är olika va? Men jag hade hellre velat se personen alltså så här. Hur är du när du inte jobbar? Inte för att man kanske ska ha en privat relation på det sättet, men det säger en hel del också hur du klär dig privat.
Absolut.
Och det hade jag velat se.
Sen har vi det där med tal och intryck också, och det är ju för mig otroligt viktigt hur man pratar, beter sig, alltså hälsar, tar i hand. Det är jätteviktigt tycker jag.
Ögonkontakt är viktigt också att man ser, för det säger ju en hel del också om personen naturligtvis. Blicken liksom, vad är du med eller inte?
Men själva retoriken, alltså valen av orden, alltså hur ska man prata, alltså spelar det stor roll liksom? Att man pratar, eller...
Men jag vet själv, jag har ju en tendens av att prata i 180 ibland, utan jag tänker på det. Och en del kunde ha till och med kommenterat det, och då får jag ju tänka på det naturligtvis att oj, nu måste jag, och speciellt sådana som är äldre. Hänger ju inte med när man börjar prata så fort liksom. Och ibland så är man upptagen och man står på en steg eller man är stressad, det kan vara olika grejer. Och så går munnen snabbt. Och det är också viktigt att hålla rätt ton när du pratar med folk och prata tydligt.
Men jag tror det har att göra också med att folk är stressade, nervösa när de kommer på intervju. Det är en ny situation kanske för många. Alla kanske inte har varit på intervju innan. En del kanske är första intervjun de ska gå på. Eller så har man varit fast i ett jobb väldigt länge, så det är en situation man inte är van vid. Och en annan miljö. Då blir det att man blir lite stressad, pressad. Man får konstiga frågor
av arbets... Men då är det viktigt också att... För det är ju så du kanske skulle bete dig då hos en eventuell kund.
Absolut, så är det.
Och då ska du kunna tåla den stressigheten någonstans. För att man måste visa att du kan hantera det också. Men nu är det... säger alla att idag ska du hantera stress. Men jag anser att stress har med du har lovat för mycket. Det har alltid nästan med tid att göra. Stress. De två grejerna hör ihop enligt mig. Eller?
Men du kan vara obekväm också.
Ja, absolut.
Då kan du bli stressad av själva situationen.
Precis, och du vet hur lång tid tar detta och du kommer få jobbet. Ja. Eller,
och du kanske blir roande av jobbet.
Precis.
Och då är det en annan sak än att du kanske är ute hos en kund. Så då kan ju de två, det är ju helt olika saker.
Men om du är hos en kund och blir stressad, hade du haft tid, du vet att okay, jag kommer klockan är 9 och jag ska vara hela dagen, jag kommer klara det här innan 12. Då blir du inte stressad, du är lugn och du säger, men fan jag ska hämta på dagis här klockan 3.
Då blir det jobbigt.
Då blir det jobbigt, ja. För du måste vara klar med jobbet och då har du med tiden att göra sådär, så att oftast, inte alltid då, men så kan du relatera det. Och det jag ska nog vilja säga när jag blir stressad, det är för att jag har lovat för mycket. Alltså jag har lovat att jag ska vara på en viss plats, eller man är dubbelbokad, eller man ska göra klart det här jobbet och man måste träffa den personen sen och så vidare. Och man ska vara hemma i rätt tid också. Och då blir det stress på vägen. Och så är det köer, speciellt i Göteborg. Och lite andra sådana saker som du inte kan påverka. Och precis. Du tänkte, det här skulle jag ju tänkt på, men det gjorde jag inte. Då blir du stressad.
Jo, men jag menar, är det inte upp lite till den som intervjuar att lugna ner personen?
Absolut.
Har man förberett sig jättemycket för en intervju? Jag säger att jag ska gå till Jocke nu liksom, och jag vill börja jobba med det, och jag har läst och jag har suttit och övat kanske hemma och jag försöker gå igenom vem är jag, vad kommer för frågor. Man försöker förbereda sig och då kommer man in, man är skitnervös, man är lite darrig. Om inte du som liksom chef eller rekryterare eller vem du är, kan du inte se det och lugna ner den personen för att den personen ska visa sitt riktiga jag, så kanske inte det är rätt arbetsplats för dig ändå. Nej. För att du vill inte jobba med den personen som
precis.
Inte kan.
Nej, men det ska man ju ha som arbetsgivare tycker jag, att du är ju en ledare oavsett om det kommer ut undan, och då ska du ha den effekten på den anställda att du ska kunna lugna dem om de blir stressade i någon situation, för att det här löser vi, det är inga problem. Det måste man någonstans också ha. Jag kan ju tycka ibland när man träffar vissa människor och sådana som står nära, att de kan bli uppstressade för ingenting, och man undrar liksom, varför gör du så här? Varför blir du sån? Andas lite och ta det lugnt. Det här är inte så farligt. Faktiskt. Jag tycker det ser jag väldigt ofta.
Men man får aldrig jämföra.
Nej, det ska man inte göra. Det ska man inte göra. Men alltså just att vissa människor har jättelätt för att stressa upp sig. Och då kan man ju direkt ifrågasätta det kanske om du är i en intervjusituation.
Jo, men det känns.
Men det kan du inte se på det här sättet när du sitter och pratar så. Men när du ser människor som lätt blir stressade, och om du någonstans lär dig hantera dig själv, så ser man ju dem på ett visst sätt.
Jo, men kan du inte lugna ner personen när du är intervjuare, då kanske det blir ett big no-no. Ja, Där kan ni, alltså är du här uppe hela tiden så är det nej.
Mm. Men jag tror inte det handlar, alltså du visste att du ska kunna lugna ner en person, men om vi pratar just när de intervjusituationen då, så är det ju att då kanske de är mest, inte så mycket stressade utan mest nervösa skulle jag kunna tänka mig att de flesta blir.
Men då skulle du kunna säga att du tar det lugnt, tar kaffe nu så ska vi köta lite, bara, det är inga problem. Ja.
Eller så säger du fel ord och så blir du stressad upp dig under tiden. Alltså.
Ja men så hade jag reagerat, om jag får någon som är på intervju som jag märker verkligen är stissig och stressad. Och nervös liksom, då ska jag ju göra, för jag vill ju ändå få ut någonting av det här och jag har ändå tagit mig tiden och suttit mig ner och ska prata med den här personen, då känner jag själv i alla fall, jag skulle kunna lugna ner den personen genom att bara välja rätt ord, och det ska man kunna se och kunna göra tycker jag som arbetsgivare.
Om vi hoppar över till färg, alltså vi pratar om färg, man pratar om beteendevetande, och det här är ju liksom någonting som har gått under LinkedIn en bra tag, att man pratar inte om färger och beteenden med på intervjun, alltså det är liksom tabugrej, det har blivit en sån jättehatad sak, man gör inte detta, lalalala. Är det, vad tycker vi liksom, ska man försöka liksom kategorisera in dolt då, eller ska
man prata? Nej, jag tycker inte så, det är mer alltså ställa, du kanske som arbetsgivare kanske du ska ha ett par valda frågor, inte för många liksom innan, som du kan jobba utifrån så som vad som helst, va? Men jag tycker inte att du ska någonstans gömma sådana saker för att hitta andra saker i personligheten, det tycker jag anser det är fel i alla fall, utan snarare gå på magkänsla, ställa rätt frågor så att du får ut information från personen och se vem är detta, är det någon som kan passa vår verksamhet eller inte, och kanske ge detta en timme då.
Ja precis, men man pratar inte om färger.
Nej, jag tycker inte det i alla fall.
Jag håller med Daniel där att det är bättre, och å andra sidan så om du verkligen är sån som arbetsgivare då, att du verkligen är så intresserad av färger som vissa kanske är, då kanske du kan läsa ut igen då, om du har valt att ställa rätt frågor.
Precis, och så är du intresserad, du skulle kunna göra det ändå, och det går ju läsa till vilken som är vilken färg och så vidare.
Okej, vi säger så här: hej Johan, till att du vill komma på intervju idag, vad är du för färg skulle du säga? Ja visst, jag är blå då, ja.
Ja, och de som inte ens vet vad det här med färg är heller. Det blir ju bara konstigt. Liksom. Ja. Vadå färg? Ja. Det blir knepigt. Och sen så är det ju säkert att oavsett, jag vill säga att du skulle få bra information om detta. Då, skulle det hjälpa dig då? Det är inte säkert att du gör det då.
Nej, det är, om personen har kategoriserat in sig fel så kan du lite. Men de tre, vi säger alltså tummen ner, alla tre.
Ja, jag tycker
det. Är vi enhälliga?
Ja.
Okej, så det gör man inte.
Nej.
Nej, så nu får ni inte göra det mer. Så då vet vi
då detta. Kommer vi.
Det här är också en grej som vi ska prata om. Högsta prioriteten för en arbetssökande är lönen. Alltså hur mycket pengar ska jag tjäna? Eller du känner det på den arbetssökande att det är den viktigaste saken.
Men är inte det, gäller inte det alla personer nästan? Alltså visst att man ska trivas med jobbet och så, men har inte nästan alla personer att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt när de väl är på jobbet? Alltså det är ju väldigt få jobb som du går till för att inte tjäna pengar.
Ja, men jag tror inte du har för att tjäna. Alltså, jo men jag får 1000 kronor mer där borta och därför kommer jag jobba där.
Ja, men den tusenlappen kanske inte, ja det kanske spelar någon roll om det är liksom lägre betalda löner, men om du är elektriker så ligger det ju, alltså schablonlöner vet man ju ungefär vart det ligger. Sen då kanske det spelar roll vilken firma man med tar, att man trivs på firman. Men vi säger som säljare kan ju tjäna allt ifrån 300 000 till 25 000 i månaden, och det är klart att då spelar ju lönen jättestor roll.
Mm. Jo men jag menar, men alltså, självklart så måste vi prata om att det finns en branschstandard, man tjänar ungefär samma i branschen. Och då tänker om man tänker de sista 10% av lönen, då kanske inte, eller kanske 5% av lönen, om vi säger att man tjänar 30 000 så kanske 3 000 kronor skulle man kunna acceptera för att man är på en bättre arbetsplats. Men jag menar med att om den arbetssökande kommer in, och jag tror att de flesta som har varit med de arbetssökande, så känner man ju att när den arbetssökande säger men jag tjänar så här mycket just nu och jag måste ha mer, annars vill inte jag byta.
Jag kan känna så här lite, producerar du för de pengarna? Så absolut.
Jag skulle precis säga det.
Alltså kan du göra ett mervärde för företaget för din lön? För man får ju ändå tänka att den lönen som den anställde får utbetalt, den kostar ju dubbelt så mycket för företaget. Så att någonstans, man kan inte bara gödsla pengar på folk för att de tycker att de har hög lön. Du måste visa att du gör någonting för detta.
Men det kan ju också vara så att en arbetssökande, så vi säger att ni ska, eller någon av er ska anställa en elektriker då, eftersom ni är de branscherna ni jobbade. Så kan det ju vara så att, jag har det här idag, men jag vill ha så här mycket. Ja, vad kan du göra för att få så mycket? Varför tycker jag tyvärr? Ja, men jag kan ta med mig 3 kunder kanske han säger då, eller hon. då kanske det är värt för firman att få in lite
kunder. Det beror på vilka kunder det är.
Ja, precis. Då, och sen, ja, men det kan vara företagskunder eller fastighetskunder eller något.
Sen är den personen självgående. Det finns ju lite kanske olika nivåer på självgående. Det kan vara att du klarar dig själv eller att du till och med drar in kunder och sköter dig själv. Och du sköter din fakturering till delvis. Alltså du håller på och gör mycket av arbetsgivarens del. Du, självklart att du ska ha den lönen. Inget snack om det. Gör du inte det, utan att du är en person som du går upp klockan 7 och åker till jobbet och åker hem klockan 4 och stänger av telefonen och gör inte mer. Då kanske inte du ska ha lika mycket för att du är inte lika intresserad. Men det är ju så jättesvårt att säga sådär. Man kan inte säga du ska ha det och det. Alltså det handlar, jag säger vad producerar du? Och därifrån får du lönen.
Ja, det är klart.
Alltså så det är inget big no-no. Alltså om ni känner...
Jag tycker inte det.
Nej, alltså, och sen så kan man ju, om man har någon ny då som man kanske tror på, börja på en nivå och säga, vad kan vi mötas? Vad är du värd eller vad tycker du att du ska
kanske
ha?
Kanske ge bonusar.
Ja, bonusar.
Efter.
En del företag har ju så att du har ett lönetak på en nivå. Och sen utöver det, då får du tjänstebil eller bonusar eller någon ny dator. Eller du vet, du får andra typer av förmåner istället för högre lön. För att det får du ändå bara skatta bort i Sverige när du kommer till en viss nivå. Så det är meningslöst att jobba över den pengarna, för du får bara ge bort den egentligen då.
Men jag ringer dig nu då. Ja, jag ringer dig och så du säger att du känner mig, du vet om vem jag är sen innan. Och så ringer jag och säger så här: ja, men jag har 30 000 nu. Men jag börjar hos dig om du ger mig 35. Så tycker du fortfarande det är en relevant...
Ja, men då tänker jag, okej, då ska han... Ja, ändå. Det är en ganska hög...
Men ja, alltså det är många procent mer. Ja. Det är mer än 10% ja. Mer. Alltså det är ju liksom...
Ja, det blir ja. Det. Men, ja. Ja, absolut. Men, ja,
du hade inte sagt... Du hade tyckt
jag hade sagt nej till det. Nej, men då vill jag veta, om du nu säger att du ska ha den lönförhöjning, för det är steget ganska långt. Vad gör du för mig då? Vad kan du göra för företaget som du tycker gör är värt?
Alltså, jag...
Är du arbetsledare? Eller är du en tvåårsmontör?
Jo, men vi måste säga liksom att vi är inom samma koncept. Alltså en advokat som har gått lika länge som en annan advokat. Eller en elektriker som har gått lika länge som en annan elektriker, som vi tog det som exempel. Men jag menar så att det är ett big no-no för mig. Alltså ni accepterar det. Ja. Så vi, de tre är
ja, jag vill veta vad det. Nej, men alltså accepterar jag detta? Det är klart att jag inte hade gjort det bara sådär. Men jag vill veta, kan du producera för detta? Drar du in de pengarna? Inga problem, det är klart du får dö då. Men då får du visa det.
Någonstans. Men det finns så mycket andra aspekter i det. Det har med dina befintliga kollegor som kanske är svinduktiga. Och kan han ha högre lön än vad de har? Och även om han drar in de pengarna, är det liksom, men, vad händer?
Säg att du kommer in med tre kunder som vi vet kommer dra in x antal miljoner till företaget. Ja, då är ju de pengarna ingenting jämfört med vad du kommer att dra in.
Jo, nej, men absolut, alltså visst, det finns ju, självklart så kan man ju alltid hitta 1%, alltså om du, liksom, men nu snackar vi om generella fall. Vi snackar om en
jag kan säga, hade du reagerat om du bara ringer upp på telefon och säger att jag har de här och jag vill ha detta?
Ja, men,
och du säger inte erbjuder något annat?
Nej, men du vet, ja, men du vet vem jag är då. Men jag anser att pengar är någonting som är så fruktansvärt momentant att du är, här får du en bonus på 200 kronor eller 2000 kronor eller 200 000 kronor. Det beror ju på var du är någonstans. Så är det, okej, du är glad för stunden. Sen när de pengarna är borta, då har du glömt av det. Det är inte värt någonting längre. Nej. Och därför tycker jag så här att om du har en lönenivå som är lite högre än någon annan, så är det för mig totalt, alltså det är ett big no-no för mig. Om någon kommer, alltså det är inte det att någon är intresserad av sin lön eller förhandlar om sin lön. Det är självklart, det ska alla människor göra och man ska känna sitt eget värde. Drar man med kunder så kan man ju ha ett eget mervärde. Men nu pratar vi om människor som kommer in och de högsta prioriteringen är lönen. Det är mer prioriterat än kanske arbetsmiljön eller typen av jobben. Att det är lönen som är det viktigaste. Och då tycker jag att det är ett big no-no. Alltså jag kan
säga det också. Om du säger att du går till ett jobb 40 timmar i veckan och lönen är det enda som är intressant. Och du vantrivs med det du gör och dina kollegor. Då är du inte kvar liksom.
Men jag tror fortfarande, jag hävdar fortfarande sånt. För att de flesta som jobbar, de gör ju det för att få en lön. Och då är ju lönen... väldigt
den är central, ja. Absolut.
Sen är klart då, som Daniel sa nu, att om man vantrivs på jobbet, man ju bara för lönen. Nej, det är inte många som gör det. Däremot då, som när man kommer upp, alltså när det gäller företag då, om man har, jag tror att det är fortfarande det är många som har lönen som högsta prio. För att det är ju därför man går till jobbet. Du går ju inte till jobbet för att bara trivas, du går ju till jobbet för att få pengar. i slutändan. Det är ju det som är det relevanta för privatpersonen i fråga.
Okej, okay, så men du tycker inte det är ett big no-no?
Nej.
Du är okej. Okay. Och vad tycker du, Daniel?
Ja, alltså det...
Är du mellan?
Ja, någonstans mitt mellan. Okay, det är klart att jag hade reagerat på det, men samtidigt som jag sa innan där att producerar du för de här pengarna så kanske lönen är oväsentlig.
Ja, men du har ett ja eller nej, inte kanske. Är du med eller emot? Jag är emot, du är med.
Nej, jag är med.
Jocke är med, du är med.
Ja.
Två mot en.
Mm.
Förlorar jag den. Okej, okay, vi går vidare på hur specificerad ska man vara som företag på sin annons? Om vi säger att man går ut och jag söker en nyanställd.
Det är väl ganska rimligt om du vill ha rätt person att du får vara.
Men det kan jag tycka när jag läser en annons. Att de
hur
specificerade?
Alltså, hur?
Ja, alltså, men de nästan alla skriver sina annonser på samma sätt. Om man läser, om man går in på Metro eller Blocket Jobb eller vad som helst och tittar lite och så här. Och där är lite samma sak som vi pratade om tidigare, att man ska sticka ut lite även som företagare i annonssökandet. För att om du vill attrahera rätt anställda som har ögon för det, då måste du själv sticka ut lite grann och tänka till och inte bara göra en standard eller lämna bort det till ett företag som har en mall som gör det här åt dig och ska ta in alla då.
Men det är väl därför också det har blivit mer populärt med rekryteringsfirmor för att de ska hitta
de hinner
rätt
ju
personer
inte,
och, nej. Och även att de har ju en bas ofta med kontaktpersoner, alltså arbetssökande och annat som de headhuntar och tar och tjuvnyper lite från varandra, kan jag tänka mig. Och då hittar de också lättare rätt personer med de annonserna. Jag har läst igenom några sådana och de är ju rätt tydliga, alltså det är väldigt mycket text i många arbetsannonser. Alltså det blir nästan för mycket text för en arbetssökande att ta in nästan ibland, kan jag tycka. Ibland borde man skala ner det och göra det lite enklare.
Okej, okay, så det är, vad tycker vi är det på, alltså man ska vara...
Inte millimeternivå liksom.
Inte?
Nej. Enkel och att det sticker ut och inte för mycket text, men ändå ganska informativt. Sen är det ju kanske lättare sagt än gjort att få med det alltid i en liten arbetsintervju. Eller en arbetsannons, men...
Ja, men ni står där. Ja. Jag är ju emot er båda. Alltså, jag tycker att var så grymt jäkla specificerad du bara kan vara. Alltså, skriv 10 gånger mer än 10 gånger mindre. För att när du väl sitter där med att du har fått in en intervju, så hellre att jag får en arbetssökande som känns jäkligt matchad än få 10 som är...
Men det är ju därför, då kanske du ska använda dig av ett rekryteringsföretag istället om du ska söka någon. För de är ju oftast, dels har de ju en bas med arbetssökande och sådana som de har i sina system. Och då kan ju du också, kan ju du förklara för rekryteringsfirman vad du vill ha, då slipper du ju det.
Har du ett rekryteringsföretag eller? Nej, men alltså, nu snackar vi, ja jo, självklart, ja, absolut, vill man använda sig av det så ska man göra det, ja. Men de flesta gör det inte, och för det kostar
mycket pengar. Ja, det är det ju, men sen så vill man väl kanske själv känna, alltså, men det är ju det, har man tiden eller inte? Har du tiden så tycker jag att du som arbetsgivare självklart ska sätta dig ner och kanske boka en dag där jag tar in ett visst antal ansökande och ge dem en timme eller två per person, det är ju 2 timmar ganska långt, men en tid, och känner på dig själv. Alltså, det är ju så vi gör när vi är ute och träffar kunder. Alla kunder är inte bra. Och bara för att de betalar så behöver de inte vara bra heller. Och jag kan ju känna, ibland så är det ju så att vissa som, när vi är ute och jobbar så kommer de liksom med extra. Ja, jag har ett litet jobb här och när du ändå är här. Så. Alltså, det är magkänslan och det är görviktigt det där att du hittar rätt, liksom. Från början. Och då måste du sitta med dem själv. Det är inte säkert rekryteringsfirman eller den personen de har som ska hitta anställda åt dig ha en bra dag. Eller den personen har den erfarenheten av det du letar efter. Du vet ju själv vad du vill ha i ditt företag. De vill ha en person som är så, så, så. Sen när man kanske inte kan uttala det, men man känner det när man träffar dem. Och då är det här är rätt. Det kan aldrig rekryteringsfirman göra åt dig. Utan det måste du själv. Men det är klart, har du inte tiden så blir det svårt.
Och sen tror jag att man återigen kommer tillbaka lite på det att de flesta grejerna, det är bättre att hitta rätt person än att kanske hitta någon person med exakt rätt kvalifikationer.
Och det är
inte säkert
också.
Med den som har rätt kvalifikationer gör ett bättre jobb bara för att de har en kvalifikation. Alltså egentligen finns det ju ingenting som säger att om du, Johan, har gått en chefsutbildning är bättre chef än vad Daniel skulle vara om han skulle få ett halvår på jobbet.
Nej, men i början.
Nej, precis.
I början kanske jag är det.
Ja, men precis. Eller inte, det vet man ju inte egentligen. Alltså det är ju mer hur man är som person.
Mm. Och att du kan växa i den här rollen du
precis.
Blir tilldelad.
Ja.
Så du bryr dig inte, så du tycker kompetensen är inte lika viktig utan du tycker personen är viktigare?
Ja,
det får jag beredd att hålla med om också. För att du kan utbilda alla, men det är ju frågan om den personen vill bli utbildad och vill ta sig an det här som du ska göra. Och hur mycket tid ska du lägga på det?
Mm.
Men det är inte säkert bara för att du har en lång utbildning att du är så mycket bättre än någon som har lärt sig jobbet genom att bara
arbeta och vara en
person med bra kontaktnät och kan förstå hur andra fungerar.
För det gäller
mycket om man lyssnar på alla yrken, nästan oavsett vad det är du jobbar med, så är det ofta att du ska sälja någonting. Vi säljer tid, andra kanske säljer en produkt eller en tjänst eller så vidare då. Men det handlar om att du ska sälja någonting till en annan, och då måste du få det förtroendet för den personen oavsett vad det är du ska göra. Och då är ju alltså hur du är som person mycket viktigare än vad du har gått i skolan.
Jo, men alltså, ja, men absolut, jag är med på det. Men jag ska dra tillbaka det till så här att absolut kompetensen mot personen. Är du ett stort företag, då är det inga problem, för att då har du pengar att betala de här fullbetalda advokaten till att utbilda sig till detta. För att det är rätt person. Men är du ett mindre företag så har du inte de resurserna. Nej. Att du ska kunna lägga ner 3 månadslöner till att utveckla den här personen till din kompetens. Då måste den ha en bra grundkompetens, men kanske inte din spetskompetens. Det finns nivåer här som vi måste ta i beaktande, tycker jag. Att vi kan inte anställa den här personen på grund av att du är en underbar människa. Du hade passat jättebra, men du har för lite av kompetensen. Att det finns två staplar här som måste fyllas
upp. Det är klart att det är. Så är det ju. Ja. Du måste ju ha någonstans någon grund. Alltså, du måste ju veta vad du ska göra liksom, eller vad du ska hålla på med naturligtvis. Och som för oss då, om vi ska anställa någon, så måste han ju i alla fall gått i skolan och haft de grunderna. Det är svårt att ta någon som inte har jobbat med detta alls eller som gjorde något helt
annat. Tror jag de flesta branscher
liksom. Så är det ju, och det går, du märker ju direkt, det här kommer ju aldrig funka, va? Det är bortkastad tid och det här tar alldeles för mycket energi. Då funkar det inte.
Okej, men nu ska vi avsluta den här podden med intervjufrågor. Jag har suttit och tagit ut intervjufrågor från bland de liksom mest erkända intervjuarna i hela världen. Och
låter det avancerat?
Det är avancerat, för det ska vara avancerat. Ni ska alltså ge mig svaren på de här frågorna. Och jag börjar då med Daniel. Michel Pelous, vd på Guild Group. Ge mig 3 adjektiv som beskriver dig bäst, säger hon i hennes bästa intervjufråga. Så ge mig 3 adjektiv som beskriver dig bäst.
Pålitlig, omhändertagande och överseende.
Överseende, ja. Larry Ellison, vd på Oracle. Är du den smartaste personen du känner, Joakim?
Nej.
Vem är det?
Jag har nog inte träffat den än. Nej, men... alltså, man kan nog inte se sig själv, för man kan alltid förbättra sig själv.
Men,
alltså...
nej, men cut the bullshit. Vem är den smartaste personen du känner om du inte är dig själv?
Min bror, säger jag då.
Din bror. Daniel, Jenny Ming, vd på Charlotte Rose. Berätta om dina misslyckanden, eller ditt misslyckande.
Oj, jag gjorde miss för ett par år sedan där jag hamnade i en litet juridiskt dilemma med en kund som jag ångrar verkligen i efterhand att jag skötte på ett väldigt dåligt sätt och jag skulle kunna gjort annorlunda, men jag var lite besviken och arg och gjorde dumma val helt enkelt.
Richard Branson, megaentreprenören Joakim. Om du skulle gjort ett CV, vad hade du inte lagt till men som har någonting med dig att göra?
Oj. Att jag kan ibland i vissa situationer vara, eller upplevas ibland som att man är säker fast man inte är det.
Mm. Cat Cole, koncernchef på Focus Brands. Daniel, vad skulle den närmaste personen i ditt liv svara om jag frågade vilken egenskap gillar personen allra bäst hos dig och vilken sak är det som driver dem galna?
Jag ska nog säga att jag är snäll, men lite för snäll ibland. Och även kanske ignorant på ett visst sätt, fast jag vill inte vara det, men jag blir det. Så.
Tony Hish, vd på Zappos. På en skala 1-10, Joakim, hur konstig är du?
10.
Ja. Elon Musk, entreprenör bakom PayPal och grundaren av Tesla. Du står på jordens yta, Daniel. Du går 1 mil åt söder, 1 mil väster och 1 mil norrut. Du hamnar exakt där du startade. Var är du?
På nö.
Peter Thiel, grundare av PayPal. Joakim, berätta något som är sant som nästan ingen annan håller med dig om.
Det är som näringslivets för detta vd Leif Östling sa, att vad fan får man för pengarna? Det håller jag, det tycker jag.
Drew Houston, grundare av Dropbox, Daniel. Vem är bäst i världen på det du gör?
Oh, det ska jag nog säga att det är en framgångsrik
rörläggare i London som har 100 anställda och egen limousin och helikopter och annat sånt där. Och han rensar avlopp hemma hos för rika människor. Det ska jag kalla framgångsrik.
Var får du dina influenser från, Joakim?
Oj, det är mycket, mycket i vardagslivet skulle jag säga. Vänner, man pratar, vi pratar ju här, man lyssnar på poddar, man kollar mycket nyheter. Det är allting man tar in till grann. Mycket, mycket, kan inte säga en sak liksom.
Laurie Gowler, rekryterare på Facebook. Under din allra bästa dag på jobbet, Daniel, den dagen du kommer hem och tycker att du har världens bästa jobb, vad gjorde du den dagen?
Allt gick precis som jag hade tänkt från början. Alla producerade 3 gånger mer än vad jag hade tänkt. Och vi jobbade bara halva tiden.
Och där sätter vi helt enkelt punkt för det här avsnittet av som handlade om anställningar med de tre. Vi sitter ju på Flora Workspace i centrala Göteborg. Och ni vet att ni kan stödja kanalen via Patreon. Och adressen är då patreon.com/aktorspodden. Vi tackar för att ni har lyssnat. Och vi heter ju då de tre. Och vi heter ju Johan, Johan Mårtsson, Joakim Arvidsson och Daniel Westerlind. Och vi hoppas att ni lyssnar även nästa vecka. Ha det så himla bra, hej!